Har du någon gång varit med om att någon, eller kanske du själv, varit i ett läge eller en situation där man känner så här att ja, men idag får det kosta vad det, liksom, det får kosta mycket som helst. Nu är på semester här, det var dyrt att åka hit, men nu har vi ändå åkt hit. Okej, då, nu liksom ska vi inte spara in på restaurangen här. Eller man kanske har en dejt och så känner man bara, men ikväll får det kosta. Inte liksom för att maten smakar bättre, för att den är dyr. Så är det inte. Jag tycker ju en hamburgare för 29 spänn kan ju typ vara lika god som en superfin. Liksom. Det är gott på olika sätt. När man bara känner att ikväll får det kosta, därför att det är en speciell händelse. Eller kanske inte liksom bara en speciell händelse, utan det kanske också finns en speciell person. Nu känner man, nu är det inte läge att hålla igen, utan nu är det läge att slösa. Vi har under sommaren nu varit i, jag vet inte hur många som har varit med, det spelar ingen roll, men i bibelläsningsplan ifrån Markus evangeliet. En del kanske har varit med lite grann och läst några kapitel, en del kanske har varit med genom hela Markus evangeliet. Vi har haft videohälsningar från några i ledarteamet under på söndagar, på måndagarna, som har kommit ut med små reflektioner. Men de sista fyra kapitlerna kommer det ingen video, utan det kommer istället en liten del idag och en liten del nästa vecka av lite reflektioner utifrån de sista fyra kapitlerna. Och i Markus evangeliet kapitel 14 så utspelar sig precis en sån här händelse som jag inledde med, där det får kosta. Därför att situationen, eller snarare personen, har inget pris. När Jesus var i Betania och låg till bords, Markus kapitel 14 vers 3, när Jesus var i Betania och låg till bords i Simon den spetälskes hus, kom det en kvinna som hade en alabasterflaska med dyrbar äkta nardusolja. Hon bröt upp flaskan och hällde ut oljan över hans huvud. Några blev upprörda och sa till varandra, varför detta slöseri med oljan? Den kunde man ju sålt för mer än 300 denarer och gett till de fattiga. Och de grälade på henne. Men Jesus sa, låt henne vara. Varför besvärar ni henne? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er, och ni kan göra gott mot dem när ni vill. Men mig har ni inte alltid. Hon har gjort vad hon kunde. Hon har ju förväg smort min kropp för begravningen. Jag säger er sanningen. Överallt i hela världen där evangeliet förkunnas ska man också berätta vad hon gjorde, om man ska komma ihåg henne. Jag vet inte hur det är för dig, men för mig är det sådär att det är vissa bibeltexter som när man läser dem så liksom får det en att pausa. Och ibland vet jag inte riktigt varför, men det är som att ja, men här verkar det dölja sig mer. Varje gång man läser så känner man att ja, här finns det någonting mer. Här finns det något mer att upptäcka. Det är som att man förstår att här, liksom, de här orden bär en innebörd som liksom döljer mer än vad man kanske först ser. Och varje gång man pausar inför en sån text, då finns det en möjlighet att se något nytt. Eller också beröras av något gammalt. Om och om igen. Och den här texten är lite så för mig. Det är som liksom, jag kan inte låta bli att stanna och lite förundras och reflektera. Och händelsen här inträffar i direkt samband med att Judas förråder Jesus. Och det är som att liksom när Markus och de andra evangelisterna berättar det här, så är det som att kvinnans hängivenhet står i direkt kontrast till Judas svek. Medan Judas säljer ut Jesus för en månadslön, så slösar, så hedrar kvinnan Jesus med en hel årslön. Jag kan inte kontrast man tänker på, men det är, liksom, det är bara verserna. Det är på något sätt både ironin och kraften i den här texten. Hon bröt upp flaskan. Ingen korka här. Jag vet inte hur den var försluten, men hon bröt upp den. Och hällde över hans huvud. Och Jesus säger att den här kvinnan, hon smorde honom inför hans död. Men intressant nog är att smörja någon med olja, det gör man när personen har dött. för att den ska lukta gott. Och det liksom ser vi ju i liksom, Jesu uppstånd, så går ju kvinnorna till graven, och det står att de går med väldoftande oljor och kryddor för att smörja Jesu kropp. Men hon smörjer honom innan. Kanske finns det någonting där. Ja, kanske är det liksom att hon smörjer honom innan. Liksom någon form av, hon har förstått att han kommer att dö och hon vill liksom vara först på bollen, jag vet inte. Men en annan sak är att man smorde ju inte bara personer efter att de hade dött, utan man smorde också kungar och regenter när man skulle kröna dem eller för sitt ämbete. Men inte bara det. Man smorde också kungar och regenter inför särskilda händelser, särskilda speciella uppdrag eller strider. Jesu död var inte bara en död, det var också hans unika uppdrag som Jesus var sänd för, att övervinna synd och död. Kung Jesus, utgiven för oss. En smörjelse inför hans död, ja. Men också en smörjelse inför det unika uppdrag som han hade. Och precis, det finns något mer, tänker jag. Precis som kvinnan slösade med olja inför hans uppgift, precis så slösade Jesus med sitt blod varannan dag senare. Hon utgöt oljan, står det, och Jesus utgöt sitt blod. Men för Gud, för kvinnan var det inget slöseri. Det var inte heller ett slöseri för Gud. Det var värt allt, varenda droppe, om man får säga så. Så på något sätt pekar också den här händelsen fram mot Jesu gränslösa kärlek. Hur han utgjuter sitt allt för oss. Men det pekar också på kvinnans vackra respons på hennes möte med Jesus. Jag förstår att det börjar dra ihop sig. Jag vet inte exakt vad det är för någonting. Nej, men nu ska det kosta allt. Jag vill inte hålla igen. Jag kommer ångra. Jag kommer ångra om jag håller igen. Och på något sätt kanske det är lite så med hela våra liv. Är det någonting man ångrar, så är det att man höll igen. Vi vill ge allt, vad det nu innebär. En annan tanke, vi pratar ganska ofta om männen i Bibeln. Det finns så mycket män i Bibeln. Och ja, de är i majoritet. Men det säger ingenting om skillnad i dignitet. Därför att ingen annanstans i Bibeln säger Jesus att överallt i hela världen där evangeliet förkunnas ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Står det inte om någon man? Jag tycker på något sätt att det är lite signifikant i den här tiden också. Jesus lyfter fram den här kvinnan. Hon som crashar ett party där gubbarna sitter runt bordet. Där kommer hon in och liksom på något sätt kör sin grej som är bara, de tycker bara outrageous. Det här, överallt där evangeliet predikas, kommer den här kvinnan att kommas ihåg. Hon som till synes slösar en hel förmögenhet på Jesus. Och vi har också några kapitel tidigare, i kapitel 12, en annan kvinna vars gåva, inte som den här kvinnan, väckte uppmärksamhet utåt på det sättet, utan hennes gåva väckte ingen uppmärksamhet alls. Men hennes gåva berörde Guds hjärta. Hon gav två små kopparmynt, det minsta liksom öre som man kan ge. Men det var allt hon ägde. Andra kom och droppade sina Mercedes. Allt vad det var för liksom, här är aktieportföljen att stoppa ner liksom i templets kista. Hon kom med två små futtiga ören. Vad är det där? Ha. Men det berörde Guds hjärta mycket mer än allting annat. Hon gav allt hon hade. Vilket slöseri. Eller? Jag vet inte om de här berättelserna visar någonting av kvinnans hjärta. Givmildhet, passion och hängivenhet. Kanske, jag säger bara kanske är det så att vi män är lite mer upptagna av materiella saker. Lite mer upptagna av status. Lite mer upptagna av att spara, av att ha, av att bygga upp sig. Jag vet inte. Jag tror att jag är sån lite grann i alla fall. Oavsett hur det är, så inspirerar dessa två kvinnor till att leva helhjärtat och hängivet och att våga slösa lite grann. Att ge av det man har. Och det talar inte bara om pengar. Förvaltarskap är viktigt. vi ska leva ekonomiskt hållbart och sådär. Men det här talar också om att våga ge Jesus hela sitt hjärta, att inte hålla igen. Jag tänker kvinnan med kopparmynten, hon hade inga garantier att hon skulle ha mat på bordet dagen efter. Att hon skulle ha, liksom, jag har ingen aning. Men hon gav det ändå. Och kanske hennes två kopparmynt inte hade hjälpt henne särskilt länge ändå. Men hennes givmildhet visade att hon satte sitt hopp till någonting större än det hon hade. Hon satte sitt hopp till någon med all makt och som är värd vårt allt. Det är samma med kvinnan med nardusoljan. En hel årslön. Hon hade inga garantier. Hon hade inga garantier på att Jesus verkligen var Messias. Han som hade sagt att han skulle dö, att han faktiskt också skulle uppstå. Att han var värd att satsa på. Men hon vågade ändå lita på Jesu person. Det hon hade mött i mötet med honom. Jag vet inte om hon var totalt, att hon var totalt förvissad. Kanske inte. Men hon vågade att ge allt. Att lita på Jesu person och ge honom det finaste hon hade. Jag tror inte det handlade så mycket om pengarna som det handlade om hennes hjärta. Därför skulle hon kommas ihåg. Men är inte detta slöseri? Är det inte bättre att sälja och ge till de fattiga istället? Lyssna. Att leva för Jesus står aldrig i konkurrens till att leva för andra. En mycket välaktad teolog, David E. Garland, han säger i sin kommentar på texten att kristna som inte vill göra något för de utsatta vill sällan göra något för Jesus heller. Ganska intressant sak. Jesus är inte alls emot. Det kan ge för de fattiga varje dag. Men att älska mig står aldrig i kontrast till att älska och leva för människor omkring er. Ett hjärta varmt för Jesus är sannolikt också ett hjärta varmt för andra människor. Överallt ska kvinnan och hennes gärningar bli ihågkomna. Bibeln talar om att vissa får ut sin berömmelse på jorden. Andra ska bli krönta med ära i det eviga. Den här kvinnan blev ifrågasatt av sin samtid. De grälade på henne. Vad har du för prioriteringar? Vad gör du? Jag tror människor ställer samma frågor idag. Hur kan du ge en så stor del av din lön till en kyrka? Och sen dessutom ge till liksom välgörenhet och andra saker. Alltså, vad håller du på med? Och hur får du ihop det? Att leva med ett gudsrikes mindset kommer aldrig att förstås av den här världen. Jesus självuppoffrande kärlek kan aldrig förstås av den här världen. Han som var ett lejon, han blev ett lamm. Han hade all makt, men han valde att totalt ge upp den. För kärlekens skull. Utan att se frukterna av det här och nu. Men han hade blicken på evighetsperspektivet. Och att leva så, det är inte många som förstår. Paulus säger, vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Jag tror att det här är vad den här texten talar om. Att leva för ett annat värde, ett högre värde, ett större värde. Och det kan vara lätt att tänka att ingen ser vår insats. Jag sliter min sand. Jag bär fram stolar. Eller jag liksom gör för någonting. Eller jag ger så mycket. Ingen ser den uppoffring som jag gör eller vi gör. Lammets väg. Vår värld behöver inte fler kyrkor som spänner musklerna och visar att vi kommer med makt och ära. Vi kan ta över. Vi kan erövra. Let us conquer. Jag tror inte det är kristendom. Lammets väg. Han valde att ge upp allt. Det ser så litet ut. Men det var inte ens någon som stod i dörren när jag kom. Det får det gärna vara. Men in med mig. Det som ingenting var. Det utvalde Gud. Och det är så han verkar i världen. Han som var ett lejon. Han blev ett lamm. Jag skulle tala i 10 minuter. Tänkte jag inte. Det känns som längre. Men det sista. Det är lätt att läsa en sån här text. Och bara tänka på nu vad jag borde göra. Jag borde hämta min flaska med dyrbar nardusolja. Ja, det är mycket vi borde göra om vi börjar hålla på så. Men jag tror också att den här texten faktiskt inbjuder oss att se Jesu gåva till oss. Och det kan låta slitet. Men genom evangeliet vill Gud berätta att han har gett oss sitt allra dyrbaraste, sin son. Och han har inte gjort det för att imponera. Han har inte gjort det för liksom att vi ska få tacksamhetsskuld. Utan för att visa oss den oändliga kärlek som inte kräver någonting i gengäld. Men som förvandlar våra liv när vi tar emot den. Det är inte vad vi borde göra, utan vad Gud redan har gjort för oss. Det är det som verkligen är kärnan i evangeliets budskap. Och där också växer vår respons. Så kvinnan, hon spräckte det här nardusoljan med glädje. I mötet med Jesus, där växer vår passion. Amen.